Roligt att se er allesammans här ikväll. Det är så att det är lite olika med lovsången och tillbeden här i församlingen, och vi är väldigt glada för det. Ibland står det glädjen högt i tak, och ibland på något sätt bara stannar vi inför den storhet som Gud är. Och jag är så tacksam, för vi har inte kommunicerat lovsången och jag överhuvudtaget, men jag är så tacksam för den här inramningen. Därför att den matchar så väldigt, väldigt bra med det jag ska säga. Så tack ska ni ha för det. För idag blir det en lite annorlunda predikan. Så jag utmanar dig att försöka hänga med. Så du får sätta dig på, tänk sig stolskanten, vi har inga stolar ännu, men bänkkanten i alla fall. Och koncentrera dig lite grann. Det blir inte en sån här vanlig smörgåspredikan idag, utan det blir lite mer att tugga på. Trots det så kommer jag ändå att bara kunna skumma på ytan av det som jag vill säga. Vi ska ta en lite sån här, jag ska säga fotografi, snapshot säger man på engelska. Det är ett fotografi av någonting som är så otroligt stort och någonting som är så otroligt mäktigt, så vi har ingen aning egentligen om det. Vi kommer att försöka tala om den större bilden. Och vad jag ska tala om som ett litet tema, det är att Gud är större. Större än vad, säger du? Det spelar absolut ingen roll. Gud är större. Hoppas du ska få gå härifrån den här kvällen med en känsla, med på något sätt en övertygelse i ditt eget hjärta att Gud är faktiskt större. Vi har talat om det här, för vi ska läsa några ord som vi också läste på seniorsamling här i veckan, och som vi också talar med våra live-ledare som var samlade här i veckan. Och har du inte din bibel med så kan du följa med på skärmen. Vi ska läsa de två bönerna som Paulus ber för församlingen i Efesus. Som han skriver, eller egentligen är det här de här breven som Paulus skriver är ju rundbrev. Så de går ju runt i många olika församlingar. Fast det heter Efesebrevet. Det står så i det första kapitlet och i den 15 versen. Så här säger Paulus. Så jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Många superlativ där, många styrke och starka ord som Paulus nämner. Men han ber det att församlingen här ska få en rätt kunskap om honom. Ska få en rätt förståelse vem han är. Och om Paulus ber det, så borde det finnas en risk att vi har fel kunskap om honom. Att vi kanske har fel bild om honom. Han ber vidare, vi ska läsa de här bibelställena efter varandra. I Efesierbrevets tredje kapitel så ber han vidare så här. Från den 14 versen. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad far heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Ja, han som förmår göra långt mer än allt vad ni ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen. Det här är en Paulus som är nästan halvt i extas. När han på något sätt ska försöka förklara för dig och mig hur otroligt stor Gud är. Hur otroligt stor makt han har, hur otroligt stor kraft han har. Och det här skriver han rakt in i den situation som församlingen levde i Efesus. Och den var långt ifrån perfekt. Den var långt ifrån fullkomlig. Och de hade en hel del problem, en hel del saker som de behöver ta itu med. Men när Paulus skriver, så skriver han om någonting som inte handlar om deras omständigheter. Utan han skriver om någonting som faktiskt är ett faktum. Och som han ville att församlingen i Efesus, att de här människorna skulle kunna förstå, skulle kunna ta till sig. För det skulle påverka deras liv. Och det är nämligen så för dig och mig att det då jag ser, det då jag uppfattar, det påverkar vårt liv. Eller hur? Det är därför vi är så osäkra idag som Hanna var inne på. Därför att vi ser inte. Vi vet inte vad som ska hända och det gör oss väldigt osäkra. Men därför säger Paulus, om ni ser det här. Om ni förstår hur stor hans makt är i oss som tror. Så då kommer det att hända någonting med er. Då kommer ni att greppa någonting som gör att omständigheterna, hur de än är runt omkring dig, inte kan få dig på knä. Hur de än är så kommer du att ha någonting stabilt att falla på. Jag talade med Kenneth här i veckan, eller om det var förra veckan, då vi faller. Hur många av er har fallit någon gång? Exakt, bra. Vi faller. Vi är inte perfekta på något sätt. Men när vi faller så är det ganska viktigt. Vad är det vi faller på? Vad är det, när du snubblar i ditt liv då? Det här är ju lite bildligt talat. Ja, men du kan gå ut och gå och snubbla också. Och så får du lite skrap så på näsan och så vidare. Men när du faller i ditt liv, när du misslyckas i ditt liv. Vad är det för någonting du faller på? Faller du ner i källaren? Allt blir mörkt, allt blir svart och det är ute med dig och du sitter och misströstar och säger, ligger där och slickar dina sår, det här blir ingenting. Eller faller du på Jesus Kristus? Det här, säger Paulus, har att göra med vad du ser. Vad du förstår, hur din förståelse av vem han är. Och kanske ännu mer, hur din förståelse av vad Guds rike är för någonting. Och det är det vi ska se på idag. Därför att i Markus 1 och 14 så säger Jesus så här. Sedan Johannes har blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Okej? Okay? Det här var Jesu budskap. Han säger att nu är tiden fullbordad. Nu, han har inte så dåligt självförtroende i den här Jesus. Han säger nu är tiden fullbordad, nu är jag här. Va? Nu är Guds rike här. Omvänd dig och tro evangelium. Då måste vi stanna upp och så måste vi fråga oss själv, vad är Guds rike? Vad är det för någonting? Är det en lärosats? Är det någonting vi ska som försöka pränta in eller lära oss utan till? Vad är det för någonting? Nu för det första, jag har några påståenden här. Jag hoppas att en del åtminstone kan bli lite konfrontativ och du kan känna dig lite besvärad. Men för det första, Guds rike är någonting som är större än du. Vi lever i en tid, vi lever i ett samhälle, vi lever i en västvärld där allting nästan kretsar kring jag, mig och mitt. Det är jag, min värld, min ekonomi, min trygghet, min gymträning, min skola, min utbildning. Allt det här, jag. Det är som det allting kretsar på. Men Guds rike är någonting som är större än dig själv. Det är någonting som har att göra med att Gud har en plan. Gud har en tanke, Gud har någonting som han är ute efter att göra. Och det är faktiskt större än dig. Hänger du med? Så vad din utmaning blir, det är inte, lyssna här nu. Det är inte att Gud ska passa in i ditt liv och i din kalender. Har du försökt få Gud att passa in där? Går inte. Han är lite för stor. Det handlar inte om att Gud ska passa in i ditt liv och i din kalender. Utan det handlar om att du ska passa in i hans liv. Och i hans kalender. Eller hur? Får du det här bak och fram så blir det jättejobbigt. Och det blir jättepressande och det blir jättekravfyllt. Det är inte han som ska passa in i ditt liv. Det är du som ska passa in i hans liv. Därför att hans rike är större än du. För det andra. så är Guds rike större än församlingen. Vi ser det i evangelierna, vi ser det i Nya Testamentet att Jesus verkligen älskar församlingen. Han bygger sin församling, han säger dödsrikets portar ska inte bli den övermäktiga och så vidare. Den är viktig för honom, men Guds rike är större. Tänk sig, Guds rike är till och med större än den katolska kyrkan. Om du kan lite kyrkohistoria så var det en stor debatt om det finns frälsning utanför den katolska kyrkan. Och det fanns det inte då på den tiden. Nu har man ändrat sig och sagt efter det sista konciliet att det kan nog finnas också frälsning i andra kyrkor. Det är generöst på sitt sätt. Men i alla fall, Gud är större än kyrkan. Eller hur? Gud är större än det här mänskliga, än det här som vi på något sätt bygger och som också Gud själv bygger. Därför att han bygger sin församling. Min tredje punkt är att Gud är större än Israel. Vi har talat om förintelsen. Det är någonting som är jätteviktigt. Någonting som är väldigt viktigt att vi kommer på. Och någonting som vi minns. Israel och det judiska folket har en enorm plats i Guds hjärta. Eller hur? Har du läst din bibel? Ja, det där var skrämmande lågt. Va? Läs din bibel? Ja, tänk nu det. Och där ser vi hur Gud själv presenterar sig som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han gör det i hela gamla testamentet. Till och med i Nya Testamentet så talar man om honom som sådant. Men Gud är ännu större än det. Judarna, det var det som var problemet på Jesu tid. Judarna väntade på någon som skulle komma och sätta sig på Davids tron. Och de gjorde därför att det var det som var profeterat i gamla testamentet. Till och med så att ängeln säger det åt Maria när hon kommer, att när han talar om Jesus. Står det, han Jesus ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Jag sa att det skulle bli lite att tänka på här nu idag. Så jag hoppas verkligen du hänger med. Men Israel väntar på en jordisk kung. Israel väntar på någon som skulle sparka ut romarna. Någon som skulle ställa det här till rätta som måste komma. Då kan du säga så här, som Paulus frågar. Har Gud förskjutit sitt folk? Vad svarar han då? Visst inte, säger han. Och det där visst inte är nog den vänligaste översättningen som Bibelkommissionen har valt att använda. För det här är ett kraftord av verkliga mått. Vi kommer att få höra mer om Israel. Vi kommer att ha Israel som tema den 24 januari när Miri Moria kommer hit. Gud har inte förskjutit sitt folk. Gud handlar och kommer att fortsätta att handla med sitt folk Israel. Därför att han är trogen de förbund som han har slutit med Abraham. Okej? Det är fortfarande vår uppgift att välsigna judarna, att be för Jerusalem, att be för Israel. Som du tyckte det här var någonting konstigt som vi gjorde här i början av mötet, så det här är inte alls någonting konstigt. Utan det här är helt, någonting helt bibliskt och som vi behöver ta till oss. Men mitt budskap idag är att Gud och hans rike är större. Vi måste skruva upp zoomen ännu mer. Vet du, om man har ett sådant här zoomobjektiv så ibland kan man zooma in. Vi zoomar in först på dig och det var för litet. Och sen zoomade vi på samlingen, sen tog vi Israel. Vi måste ännu större zoom för att se vad Guds rike är. Därför att Gud är skaparen. Hela Bibeln börjar med att i början skapade Gud himmel och jord. Han är också Adams och Evas skapare. Du läser det i skapelseberättelsen. Jesus är den sista Adam, står det bland annat. Så han har det här i sin hand. Guds tanke innefattar hela skapelsen. När Gud arbetar så arbetar han med hela skapelsen. Guds rike och hans upprättelseplan handlar om hela skapelsen. Vet du vad? Gud är ännu större. Han är ännu större än skapelsen. Han fanns där före all tid. Och nu hamnar vi i det här området som börjar bli lite grann svårt att förstå. Eller hur? Gud har alltid funnits. Det har aldrig funnits en tid när inte Gud fanns. Jag vet inte hur mycket filosofi du tycker om att ta till dig. Men i alla fall är det så. Försök beskriva det. Har ingen aning. Försök inte beskriva det, försök inte förstå det. Njut av det istället. Det är väldigt bra. Gud, han fanns för alltid. Gud och hans rike är inte ens begränsade av tiden. Vi är väldigt begränsade av tiden, eller hur? Vi blir äldre nästan varje dag. Eller hur? Och hur tiden går och det där ska vi inte gå in på överhuvudtaget. Men ni vet hur begränsade vi är av tiden. Och vi har våra almanackor, vi har våra kalendrar. Gud är inte begränsad av tiden. Jag har aldrig läst i Bibeln till exempel att Gud har bråttom. Läs det. Inte jag. Att han känner sig stressad och lite så här uppjagad och uppriven. Gud är inte heller begränsad. Det blir lite problematiskt här. Gud är inte heller begränsad av vad du tycker om honom. Gud har inget dåligt självförtroende. Vet du det? Han är inte begränsad av vad du tycker om honom. Han är inte ens nervös för sin popularitet. Han håller inte på att förlora. Så du behöver inte försvara honom. Han är inte ledsen. Så du behöver inte trösta honom. Han är inte somna. Så du behöver inte väcka honom. Ja? Ni vet, ibland med våra böner så verkar det som Gud har somnat. Ja? Gud gör det här, Gud gör det här. Och så, ja, men jag är inte somna, jag är vaken faktiskt. Men vi är så begränsade i vårt sätt att se. Vi är så begränsade av vår mänsklighet. Men Gud är så mycket större än allt det där. Gud är inte ens nervös för att västvärlden stiftar en massa lagar som går emot hans bud. För Gud är så mycket större än allt det där. Gud har en plan. Och den planen tänker han förverkliga. Vet du det? Han har en plan och han tänker förverkliga den planen. Han är som Sickan i Jönssonligan, eller Charles Ingvar heter han faktiskt. Sen alltid själv. Han har en plan som är tajmad och klar in i minsta detalj. Precis, Jönssonligan. Känns det bekant? Ja, för några. Han har en plan som är tajmad och klar in i minsta detalj. Och vet du vad? Jag är på väg någonstans med det här, så var inte orolig. Det är hans plan. Han kommer som inte ner till dig och säger, ah, vad tycker du nu? Ska vi justera den här planen lite grann? Det är hans plan. Den handlar om honom. Och den kommer att vara till hans ära. Va? Vilket ego. Ja, säg det åt han. Va? Det är så. Han handlar med oss till sin ära. Och när Paulus, vi kan ju reagera lite olika på det här. Och tänka, åh, vilken Gud, och nu förstörde min gudsbild och så här. Jag hoppas jag skakar om det lite grann. Så du får tänka till lite grann. För när Paulus tänker på det här, eller Petrus, då blir han helt lyrisk. Lyssna här. Så står det i första Petrus brev, det första kapitlet och den tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Hörde du vilket? Petrus och Paulus börjar på samma sätt. Det här är han vi tjänar. Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Men med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tro ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro. Era själars frälsning. Låter han deprimerad? Karl låter lyrisk. Det är det enda man kan säga. Att det här är så stort. Och varför är det så stort? Jo, därför att det beror inte på oss. Hänger du med? Det beror inte på om vi har en bra dag eller en dålig dag. Det beror inte på om vi håller vår del av avtalet eller inte. Utan det beror på Gud. Okej? Okay? Det börjar där. Det börjar i han. Han har beslutat sig. Han har en plan och han tänker verkställa den universellt och i ditt liv. Eller hur? Skulle det bero på mig så skulle jag vara väldigt nervös. Jag skulle tycka att det är väldigt jobbigt för att ibland har jag en bra dag och ibland har jag en lite sämre dag. Ja, med andra ord lite som du. Om man säger så. Ha? Så skulle det bero på mig och min kraft och min förmåga och min tro. Va? Skulle det bero på min tro så skulle jag vara ganska nervös. Därför den sviktar. Lite som lärjungarna. Detta otroende släkte. Jesus han slet ur sitt hår. Ni har läst de där bibelställena. Ha? Hos apostlarna. Hur är det då inte hos mig? Men nu beror det inte på det. Utan nu beror det på Gud. Och därför kan jag jubla. Fastän jag inte har sett honom så kan jag jubla med, vad stod det? Obeskrivlig himmelsk glädje. Därför att jag är på väg att vinna målet för min tro. Min själs frälsning. Det är lite smått halleluja moment. Över den grejen. Va? Jag är på väg. Att klara det. Jag är på väg att lyckas. Inte därför att jag läst Maxwell. Honom har jag också läst och han är bra. Men inte därför att jag läst Maxwell och han steg hit och han steg dit. Utan därför att Gud. Nej men nu skriker jag nästan. Man sitter och pausar. Därför att Gud. Har bestämt sig. Va? Han har bestämt sig. Varför finns det hopp för Israel? Jo, därför att Gud har bestämt sig. Varför finns det hopp för församlingen? Jo, därför att Gud har bestämt sig. Varför finns det hopp för dig? Jo, därför att Gud har bestämt sig. Och han är mäktig att fullborda det verk som han har påbörjat. Det är det här som gör att de här gossarna som skriver det här, Petrus och Paulus, de går villigt i döden. De led ju martyrdöden. Och de gjorde villigt därför att de var så säkra på Gud kommer att klara av det här. Därför att det är honom det handlar om. Därför att ytterst sett så är det vi som finns till för hans skull. Och inte han som finns till för vår skull. Det är en hård nöt i vårt individualistiska samhälle. Att knäcka. Men du ska vara väldigt glad att det är på det sättet. Det är du som finns till i honom. Och inte han som finns till i dig. Det är goda nyheter. Det är fantastiska nyheter. Och det är väldigt befriande också att tänka på något annat än sig själv ibland. Jesus säger när han predikar, omvänd er för Guds rike är nu här. Det är Guds rike. I och med Jesus så etableras Guds rike på den här jorden. Han lär oss själv att be, tillkommer ditt rike och ske din vilja på i himlen så också på jorden. Den här bönen får svar i Jesus själv. När han kommer och etablerar Guds rike. Inte bara när han gick här utan han etablerar Guds rike när du går här. Därför att om du har tagit emot Jesus Kristus i ditt liv så bor han i dig. Eller hur? Och genom all din svaghet, genom all din ofullkomlighet så kommer han att utöva sitt inflytande och sitt rike genom dig. Det här är goda nyheten. Du är som en liten lus på en blomma som tror att blomman är hela världen. Men när du tänker på Guds rike så är det så otroligt mycket större. Och i det riket så kallar han in dig att komma in. Vi kommer att inleda en serie här i mitten av februari som handlar om frälsningen, vad frälsningen är för någonting. Inte bara en upplevelse utan någonting mycket, mycket mer. Så från början av februari så kommer vi att inleda den här serien. Jag hoppas du har möjlighet att komma och lyssna då. Därför att Guds rike handlar inte om ett härligt möte. Guds rike är inte begränsad till en känsla. Vi är ju känslomänniskor, eller hur? Eller hur? Ja. Skulle du inte vara en känslomänniska skulle du inte ha några dåliga dagar. För då skulle du bara ha bra dagar. Men vi är känslomänniskor. Men Guds rike är inte baserat på våra känslor. Jag träffar så många människor som har mött Gud. Som har gjort ett starkt gudsmöte. Och så efter en tid så börjar jag förknippa gudsmöte med den här formen som jag mötte Gud i. Vet du vad jag talar om? Till exempel, du har varit på en Hillsong-konferens. Vad det var starkt. Ja? Och det var underbart. Och sen när du ska möta Gud nästa gång så måste du ha en ny Hillsong-konferens. Förstår du? Eller du har mött Gud på 30-talet, 40-talet, 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet eller 2000-talet. Och när du ska på nytt igen uppleva Gud, då måste det vara så. Det är därför vi diskuterar de olika stilar i kyrkan. Som Kenneth Pettersson brukar säga, hallå. Ja. Därför att vi förknippas ofta Guds mötet med det sätt på vilket vi mötte honom. Men Guds rike är större än allt det där. Guds rike är så mycket större än allt det där som vi på något sätt tycker att är viktigt. Jesus kom inte hit för att kittla dig under armen eller ge dig en rysning längs med ryggraden. Han kom enligt Bibeln för att rädda dig från ett hopplöst tillstånd och föra dig tillbaka till Guds rike. Det är därför han kom. Det står så här, vi ska läsa det tillsammans i Efeserbrevet, det andra kapitlet och 12:e versen, 12-14. Ni var på den tiden utan Kristus. Ni var utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med dess löfte. Och lyssna här, ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Låter inte så jättebra, eller hur? Det låter inte som en avundsvärd situation. Men så säger han, men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som gjorde de två, alltså juden och hedningen, till ett och rev ner skiljemuren. Det här var ditt tillstånd. Vi kommer att komma in på det här mera längre fram. Du var utan hopp och du var utan Gud. Man kan säga att du var utslängd i stora världen. Ensam och rädd och utan förmåga att göra någonting åt din situation. I den situationen kommer Jesus in. I den situationen kommer han in och räddar dig. Och det är han som gör allt. Hallå. Det är han, därför är det här goda nyheter. Det är han som gör allt. Innan han ens frågar dig så säger han det är fullbordat. Innan du ens sa någonting överhuvudtaget så sa han det är fullbordat. Därför att det är hans rike. Det är hans värld. Det är hans plan. Det är hans regler. Till och med du är hans. Därför att du var till salu och han köpte dig. Vet du det? Det är som Bibeln beskriver det. När Jesus proklamerar att Guds rike är nu här så är det inte en slogan på ett möte eller någonting annat utan det är en verklighet som betyder att det inte längre är ute med oss. Varför är det så bra med oss? Är det för att den som har tagit emot Jesus? Är det för att vi är så mycket bättre? Är det för att vi är så mycket intelligentare? Nej, det är därför att vi har tackat ja åt ett erbjudande. Att komma in i Guds rike. Därför är det gott ställt med dig. Oberoende hur du känner dig precis just nu. Därför att han är garanten. Han är borgenären. Han är den som har tagit hand om dig. Så min rekommendation för dig är att byta ut din fick Jesus. Ja, vi har talat om honom. Ni vet han som passade in den fickan. Åh, nej, nu har han försvunnit dessutom. Ja. Jag brukar en penna där så jag tänkte plocka fram pennan. Men den, vet han som han vill plocka fram när vi har lite bekymmer. Lite som en sån här krucifix. Så säger Jesus hjälp mig nu är det så jobbigt. Byt ut din fick Jesus som existerar för att tjäna dig och dina behov. Mot tacksamheten. och glädjen av att få tillhöra Guds rike. Att få tillhöra det, som Paulus säger, som aldrig någonsin kommer att skakas. Som aldrig någonsin kommer att ta slut. Guds rike kom i och med Jesus, det har vi redan sagt. Men det kommer också att få sin fullbordan. Det är det som sker just nu i den tid som vi lever i. Vi läser i första Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet. Det 15 kapitlet. Så står det så här i den 22 versen. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Lite komplicerat, men jag varnar ju det här från början. Att det är lite som du måste tänka på. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen. Och sen vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet. Och lyssna här. Då han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Sedan han har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas också döden. All makt. Det här är en liten sån här, sneak peek, vad heter det på svenska? En sån här, du får titta in lite i det vi kallar Guds plan. Jesus säger ju det i början av missionsbefallningen. Så säger han så här, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Eller hur? Kommer du ihåg det? Jag har fått all makt. Vem har han fått den makten av? Naturligtvis av Fadern. Han fått all makt i himlen och på jorden. Och han säger att han ska regera tills han har lagt alla fiender. Allt elände, allt som du såg på den där filmen idag. All ondska, allting som finns i den här världen som bryter ner, som förstör, som fördärvar. Han ska regera till, det står inte heller att han kanske ska lägga dem under sina fötter. Utan han regerar tills han har lagt dem under sina fötter. Och så till sist blir också döden underlagde. Jag vet inte hur det är med dig, jag ska avsluta här nu snart. Jag vet inte hur det är med dig, du har säkert läst Bibeln, eller hur? Har du läst Bibeln? Har du läst Uppenbarelseboken? Tycker du den är besvärlig? Jag tyckte Uppenbarelseboken var superbesvärlig. Vi ska inte gå in för djupt i det där. Under min uppväxt har jag sett så många kartor över hur det ska gå till. Och det är trumpeter hit och det är trumpeter dit. Och det är vredeskålar och det är hästar. Och vissa är olika färger och så vidare. Men vad är det här för någonting? Så det har varit min inställning till Uppenbarelseboken. De här problemen hade jag fram tills för några år sedan. Det börjar bli en hel del år sedan nu. Tills jag tog mig för att sträckläsa Uppenbarelseboken. Ibland är det bra att vi inte bara kryper in i halvvers och försöker se vad den betyder. Utan jag sträckläste Uppenbarelseboken. Vet ni vad? Vill ni höra vad jag kom fram till? Okej, jag ska dricka vatten. Då behöver ni fundera på det. Vill ni veta vad jag kom fram till? Det blev ganska enkelt. Jag kom fram till två punkter. Två punkter. Läs din Uppenbarelsebok när du kommer hem om du vill. Jag kom fram till en tredje också. Det är en sån där bipunkt. Och det är att Satan kommer att göra allt han kan för att stjäla och slakta och förgöra. Men det visste vi ju redan. Så det var ju ingen nyhet. Men jag kom fram till två huvudpunkter. Punkt nummer ett. Så sa jag att Gud har fullständig kontroll. Fullständig 100% kontroll. Han är vare sig nervös för utgången eller orolig för om han ska lyckas med det andra företaget sig. Utan han är 100% säker på att han kommer att stå där som segrare, för han var segrare redan från början. Det är punkt nummer ett. Punkt nummer två. Vet du vad den är? Den är också lika enkel. Punkt nummer ett var Gud har fullständig kontroll. Punkt nummer två är att jag behöver se till vem jag följer. That's it. Följer jag Jesus, eller som man kallas ganska ofta i Uppenbarelseboken, lammet. Det kan vara lite svårt för dig som inte kanske är så insatt i offertjänsten att förstå vad det här lammet betyder för någonting. Men Jesus kallas för offerlammet, han som offrades för din och min och dina och mina synders skull. Om jag följer Jesus så kommer jag att stå tillsammans med honom när han segrar. Eller hur? Så Gud har fullständig kontroll. Du behöver inte vara nervös. Det enda du behöver se efter, du behöver kolla, vem är det jag följer riktigt här? Va? Det behöver du ha klart för. Och följer du Jesus så kommer han att leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. Eller hur? Så du behöver inte vara nervös. Du behöver inte vara rädd att någonstans någon fastnar säkert i någon vredeskål. Va? Du behöver inte vara rädd. Gud är fullständig kontroll. Och vad sa han åt sina lärjungar när han träffade dem? När de var där och pynjade med näten, vad sa han? Ja, nu är det någon som börjar viska här. Vad sa han? Ja, lite hårdare. Jesus, nu får han hamna ner i söndagsskolan allihop här. Vad sa Jesus när han träffade lärjungarna? Och han sa? En gång till, han sa? Exakt. Följ mig, säger han. Följ Jesus och du kommer att ledas på rätta vägar för hans namns skull. Så här enkelt är det. Och när du får det här, när du förstår det här, så kommer du att bli lika salig och lycklig som Petrus och Paulus när de beskriver det här. För det här är så fantastiska goda nyheter att du kan veta hur utgången blir redan nu. Därför att Gud har bestämt sig för att ta sig an dig. Gud har bestämt sig för. Det enda du behöver göra, som Jesus säger, Guds rike är här. Omvänd dig och tro evangelium. Omvänd dig och tro evangelium. Jag har generaliserat lite grann. Jag måste säga att jag har stor respekt för alla som studerar i detalj och forskar i skriften och som säkert är 100 gånger visare än vad jag är. Men jag hävdar ändå att de här huvudlinjerna är någonting som vi verkligen behöver förstå. Att det handlar om Guds rike, det handlar om hans plan och du är inympad, du är införlivad i den planen. Det var det här som gjorde Petrus, Paulus och Johannes. När de såg det här så blev de på så otroligt gott humör. Så de var till och med villiga att offra sina liv för det här. Det här kan nämligen bli skymt och komma i skymundan. När vi blir mera upptagna med våra favorituttryck och med vårat sätt att vara kyrka och vara församling och så vidare. Och när den stora, lyssna här nu. Det här blir ett ord som du behöver kunna eller förstå. När den stora bilden bleknar så tappar det lilla sammanhanget sin betydelse och mening. Ni har hört den där med Alice i Underlandet då Alice frågar kaninen, då den kommer till ett vägskäl, vilken väg ska jag ta? Frågade kaninen, vart är du på väg då? Så sa Alice, det vet jag inte. Och då sa kaninen, ja, då är det inte så stor skillnad vilken väg du tar. Eller hur? Om du missar det stora sammanhanget. Om du missar vad du är inplacerad i. En fantastisk frälsnings- och Guds rikes historia. Då kommer du att ha svårt att förstå varför du ska ta de här små stegen som du befinner dig i just nu. Varför ska du välja att följa Jesus när det kanske lite kostar på eller när du kanske inte vill och så vidare? Jo, du gör det därför att du ser den stora bilden. Du vet att han kommer att stå som segrare. Den västerländska individualistiska kulturen passar ganska dåligt i Guds rike. Men världen cirklar inte kring dig. Och det är ganska befriande att inse den cirklar kring honom. Så vad jag försöker säga här idag, det är att jag försöker måla att Gud är stor. Gud är stor. Han är större än ditt problem. Han är större än din osäkerhet. Han är större till och med än att du lite är tveksam. Du är en slank det hit och en slank det dit. Han är större än allt det där. Och om du vill så kommer han att leda dig på rätta vägar. Om du vill följa honom. Du kan säga, men jag kan inte följa honom. Inte ens det kräver han. Utan om du vill följa honom så kommer han att ge dig all den kraft du behöver för att göra det. Kanske till slut behöver du ställa den frågan. Ni kan komma upp och låtsånga, det ska vi sjunga en sång tillsammans sen. Du kanske behöver ställa den här frågan att lever du för Gud eller vill du bara att Gud ska leva för dig? Det är en ganska bra fråga att ställa sig ibland. Och så bara som svar på den frågan kan du bara, det som Jesus säger då i Matteus 15. Han säger, Guds rike är här. Omvänd dig och tro evangelium. Omvänd dig, du kanske behöver omvända dig från din stolthet. Från kanske din besvikelse. Kanske saker och ting du säger, jag har försökt men inte har det blivit till någonting och så vidare. Omvänd dig från alla dina argument. Vill man hitta argument så nog hittar man argument, eller hur? Vill man hitta argument för att lämna en relation, nog hittar man argumenten, eller hur? Visst gör man det? Men vad hjälper det med alla argument i hela världen? Vad hjälper det hur rätt jag har om jag ändå står där ute i kylan? Omvänd dig från alla dina argument och kom till Jesus. Tro evangelium. Våga tro att han verkligen har det här för dig. Våga tro att han har allting i sin hand. Ska vi ställa oss upp? Tack Jesus. Halleluja. Jesus, som vi börjar här i lovsången idag, Herre Jesus, så vill vi bara stå inför din storhet. Vi står inför din fullkomlighet, Herre Jesus. Är det varenda en av oss som har levt i den här världen, vi vet hur ofullkomligt den är och hur ofullkomlig vi är. Och all den här ofullkomligheten har skapat så mycket sår, så mycket besvikelse, så mycket spruckna relationer, så mycket elände. Men Jesus, vi vill stå inför din fullkomlighet. Herre, vi vill ta del av ditt rike. Herre, tack för det här erbjudandet som du säger. Det finns till för varenda en. Att omvända er och tro evangelium. Herre Jesus, hjälp oss att ta de stegen vi behöver ta, Herre. Tack Jesus. Halleluja, vi prisar dig Gud. Låt bara avslutningen av det här mötet vara en stund då Gud bara får tala till dig. Bara visa för dig hur stor han är. Hur mycket han har all makt i sin hand. Tack Jesus. Om journalisterna och spekulanterna försöker i tidningar berätta 2013, så kan du veta 2013 i Guds rike så är aktiekursen på väg upp hela tiden. Guds rike kommer aldrig att lida lågkonjunktur, kommer aldrig att gå i konkurs, kommer aldrig att gå sönder. Det kommer alltid att finnas där för dig. Ska vi be tillsammans en gång till. Herre Jesus, nu när vi står här så vill vi verkligen omvända oss till dig. Herre, vi vill omvända oss och tro ditt evangelium. Evangelium om hur du har lidit döden för oss. Hur du tog all vår ofullkomlighet. Tog all straff och tog all synd, Herre Jesus, och förde oss in i ditt rike. Herre Jesus, jag tackar dig för varenda en som är här just nu i den här salen. Tack för den underbara planen, den underbara tanken du har för var och en av dem. Och tack för din plan är att vi ska ha gemenskap med dig. Lära känna dig. Lära förstå dig. Och komma till dig. Och få bli frälsta. Därför alla de som har gått före oss, Herre Jesus, och villigt, Herre, gett sina liv för dig. Jesus, vi bara tackar dig för det föredöme de har gett åt oss. Därför att de har sett hur otroligt tryggt, otroligt säkert din seger är, Herre Jesus. Vi bara vill ansluta oss till dem, Herre. Och vi vill omvända oss. Och vi vill tro evangeliet. I Jesu namn. Sjunga en sång tillsammans till sist.